Sportsnack, Sveriges nya sportradio, och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Ja, men varmt välkomna till 2026 års första avsnitt av podcasten Inside Hockey med mig, Uffe Brin, och min gode vän Peter Sibner från EliteProspects.com. Och Peter, det har gått några dagar sedan Sam Hallam släppte den svenska OS-truppen. Det blev som sig bör, får man ändå säga, en hel del diskussioner och debatt kring de uttagna spelarna. Och det är ju det vi ska gå igenom idag i dagens podd. Försöka använda de här dagarna vi har haft för att marinera våra intryck till att försöka landa i något slags... vad vi har för känslor kring truppen och kring de valen Sam Hallam har gjort. Vad känner du spontant när du fick se den svenska truppen?
Jag känner väl spontant med Sam i det avseende att han har ju väldigt många angenäma problem. Flera bra spelare skulle behöva stå till sidan i den här truppen, det visste vi. Och jag kan väl inte säga att det finns några direkta överraskningar så som jag ser det i den här truppen. I alla fall inte med, om man analyserar varje val för sig, så finns det ju väldigt goda argument för varje spelare i den här truppen, och det tycker jag i slutändan är det viktigaste liksom. Alltså, de väljer ju som vanligt inte att kommentera spelare som lämnas utanför truppen. Om man bara fokuserar på den truppen som är uttagen, så tycker jag det finns goda argument för varför varje spelare ska vara med. Tittar man till hur jag hade velat designa den här truppen, så jag tycker nog att, och det tycker han själv också skulle jag ana, även om han säger mer diplomatiska saker utåt, så tycker jag det är konstigt att inte Mattias Ekholm är med i den här truppen. Nu finns det ju liknande spelare som honom såklart, men jag tror, givet de offensiva pjäserna vi har, så tror jag att vi hade varit bättre begagnade av att ha med en spelare, erfaren spelare som har spelat många Stanley Cup-finaler och liknande som Mattias Ekholm, framför en förvisso ung, hungrig och formstark spelare som Filip Broberg. Så att det var väl lite grann en överraskning, men samtidigt finns det goda argument tycker jag för att Broberg har förtjänat en plats i den här truppen. Och på samma sätt ser jag det på forwardsidan också, där Marcus Johansson saknas för min del. Verkligen en spelare jag hade velat ha med i truppen. Nu blir det ju i princip då Alexander Wennberg, kan man väl säga, som tar hans plats, och Wennberg förlängde ju sitt kontrakt igår, har gjort en väldigt bra säsong i San Jose, leder det laget lite grann erfarenhetsmässigt, och har ju en hel del offensiv uppsida också. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är ett tufft beslut för Sam att lämna spelare som både Ekholm och Johansson utanför, men spelarna som är med förtjänar att vara där tycker jag.
Vi återkommer till det. Vi ska gå igenom lagdel för lagdel, tänker jag, och egentligen titta på, vi kanske inte går in i detalj på varenda spelare, så mycket tid har vi tyvärr inte på oss i det här formatet, men däremot så tänker jag att du har varit inne på några namn som sticker ut givetvis, det finns fler. Men jag tänker att vi börjar på målvaktssidan. Och Peter, det är väl egentligen bara att konstatera att när det här jättetrista beskedet om att Linus Ullmark tar en timeout av personliga skäl från spel med Ottawa Senators, det blev ganska tydligt för mig då att då fanns det bara tre målvakter som han kunde gå med, och ja, det gjorde han också.
Ja, det blev ju till slut en no-brainer. Jag tycker målvaktssidan ser bra och stark ut. Filip och Jesper är ju två väldigt bra målvakter, och Jakob Markström är ju i sina bästa stunder en målvakt av absolut högsta kvalitet. Har gjort flera väldigt fina framträdanden i Tre Kronor. Jag minns till exempel när han kastades in i VM-finalen 2013, kan ha varit det, i VM-semifinalen mot Kanada. Jag har fullt förtroende för att Jakob Markström fortfarande är en väldigt bra målvakt. Problemet är att han har varit i usel form den här säsongen. Han hade ju annars kanske varit min etta. När vi gick in i säsongen så trodde jag nog att Markström skulle vara etta i den här truppen, och nu känns det inte så längre. Sen får ju, det är fortfarande en månad kvar med väldigt mycket hockey kvar att spela. Vi får se hur det här utvecklar sig. Men vem de än ställer i kassen här, så känner jag mig trygg med det.
Jag tror mitt stalltips ändå landar i Filip Gustafsson. Det är klart han hamnar på sätt och vis i skuggan av sin kollega där, Jesper Wallstedt, som hade en magisk höst. Sen har det kanske gått lite tyngre på slutet, men det är väl också förvänta sig en dipp för en ung rookie-målvakt. Men jag tror ändå att Filip, precis som i Four Nations ska jag väl tillägga, och det var inte Jakob Marksson med, han var ju tvungen att tacka nej på grund av skada. Men om inget oaktat sker här, så gissar jag på att Filip Gustafsson kommer inleda turneringen som Sveriges första keeper. Men det, egentligen precis som i Four Nations, så det, där kanske det inte riktigt utspelade sig så som vi hade hoppats. Jag menar, de fick ju använda alla tre svenska målvakter där, men det känns ändå som att vi har tre gångbara alternativ, och jag är med i gällande Markström, ändå erfarenheten han besitter och rutin, alltså det ändå betyder någonting i sådana här sammanhang att ha varit med och spelat tuffa matcher i sin karriär. Men med det sagt, ser man till form, så är Filip Gustafsson klar etta för mig i alla fall. Om vi tittar på backsidan då, du var ju inne på Mattias Ekholm. Du och jag har ju redan egentligen fastslagit när vi diskuterade det här innan, att det finns egentligen sex toppbackar som visar att de kommer att gå ganska hårt med, och det fanns bara två platser över. Och om vi då bara snabbt går igenom, det är Viktor Hedman, han är en diskussion för sig, det är Erik Karlsson, det är Rasmus Dahlin, det är Rasmus Andersson, det är Jonas Brodin och det är Gustav Forsling. Där har vi de sex, gissar vi. Men så är, vi har ju frågetecken för Viktor Hedman. Det är typ en månad kvar, han är inte tillbaka i spel, han har missat mer än hälften av matcherna här under hösten med sin, visst var det en armbåge han opererade?
Ja, precis. Och jag såg honom i en intervju på lokal-tv här som sände Lightnings matcher för några dagar sedan. Och andemeningen var ju att han rehabbar ju fortfarande och liksom kämpar för att komma tillbaka. Det var inte så att han sa i den här intervjun att jo, det kommer lösa sig, jag är klar till OS. Utan det i princip att han erkände att det här är en kamp mot klockan. Liksom. Mm. Så att det är ju ett jättestort frågetecken för Sverige. För att vi har ju fantastiska backar, vi klarar oss utan Viktor Hedman, men vi är ju ett mycket bättre och mer skräckinjagande lag med honom i truppen. Särskilt om man sätter detta i kontexten mot att vi måste slå USA och Kanada med helt massiva offensiva powerhouses, då är det väldigt tryggt att ha 2 meter Viktor Hedman på blålinjen.
Mm. Men jag tänker också, med tanke på att han inte spelat sen då var det november någon gång, om jag minns rätt, så är man ju ändå lite, alltså vilken form tror han kommer vara i när OS kommer? Jag menar, aktat att han faktiskt hinner bli spelklar i tid.
Ja, det är ju extra mycket med tanke på att jag menar, han är ju en av, han har ju en bokstav på bröstet i den här turneringen liksom. Det är ju en ledargestalt utan tvekan, kanske ja den mest meriterade spelaren vi har i den här truppen, om man ser till liksom Stanley Cup vinster och ledande roll och Conn Smythe och annat, va? så att det är klart, men en spelare ur form är vi ju inte särskilt väl begagnade av att ge 22-23 minuter per kväll, och det vet ju Viktor själv också naturligtvis. Och när han kom tillbaka här i Tampa i höstas, så i vintras nu efter den andra skadan, så det såg inte superbra ut alla gånger, det märktes att han var rostig, och det är klart liksom vid 35 och så, 35 fyllde han väl nyss här i vintras, vid den åldern så är det ju inte alldeles enkelt att bara varva igång och kliva rakt in i en OS-turnering som är ett enda getingbo. Så att det finns många orosmoment där tyvärr.
Precis. Och de två, nu tycker jag det så här då, extra backarna som då kommer med. Mm. Du var inne på Filip Broberg såklart, ung och lovande, har ju tagit stora steg efter flytten från Edmonton till St. Louis, där han fått en topproll lite grann och verkligen blommat i den rollen. Men sen Oliver Ekman Larsson, inte bara för att du är patriotisk smålänning här Peter, men... Visst fan får man säga ändå att han har gjort sig förtjänt av den här platsen.
Ja, tingsrättsrätten att det trots, så ska man ju komma ihåg att morfar Kenneth var ju först och främst trojan, va? Så att Oliver ligger mig varmt om hjärtat. Han har absolut förtjänat en plats i den här truppen, och jag tycker att Oliver förtjänar en konversation som går bortom det här att han skulle vara en av två extra backar i den här truppen, för att det är ju en spelare med oerhörd rutin. som kan kliva in. Vi såg hur han klev in i Panthers och vann en Stanley Cup och fick ett jättefint förtroende och liksom hjälpte på något sätt att stabilisera och balansera det försvaret. Han har gjort det jättebra i ett kaosartat Toronto i år. Har både defensiva och offensiva styrkor tillsammans med en väldig rutin, så att är det någon av de andra backarna som är lite rostiga eller går lite gnissligt här, så är jag inte alls förvånad om vi får se Oliver rotera på sex backar i den här turneringen, och det kommer han att hantera med bravur.
Mm. Och så var det då det där med, alltså man säger så här, Filip Broberg, ja, jag menar han det, och det är väl så liksom, Alexander Steen ska ju ta över som general manager för St. Louis Blues. Han har ju såklart talat sig varm för Filip Broberg här i samband med att han haft konversationer med Sam Hallam. Men då lämnar du samtidigt, du var inne på Mattias Ekholm, vi kan även nämna där Hampus Lindholm, som ju är en otroligt, alltså en klassback. Det är inte många år sedan han kom femma i omröstningen till Norris Trophy som är NHLs bästa back. Nu har han haft skadebekymmer, missade ju stora delar av fjolårssäsongen inklusive Four Nations, och sen även då givetvis hade inte skadebekymmer här under hösten också. Men så det är egentligen två riktiga klassbackar som du väljer bort där till förmån för, om, ja, vi får väl säga ändå Oliver och Filip Broberg där.
Nej, men det är ju så här, titta på de åtta backarna som är uttagna nu, titta på dem på back 9, back 10, alltså på Ekholm, på Lindholm som inte blir uttagna, och så går du till deras siffror och hur de, vilket backbar spelar de i sina lag. Det är ju första backpar så gott som på precis allihop hela tiden. Alla används i alla spelformer mer eller mindre, både powerplay och boxplay, och jag menar det, ja, vi har den starkaste backsidan i turneringen, vågar jag hävda, om man tittar på bredden på den.
Ja, kanske. USA vill nog ha ett ord med i laget där, men det jag håller med, det finns goda argument för det.
Ja, det är USA, och då, det finns ju toppar i USA och Kanada som Sverige inte riktigt kan matcha just nu längre på backsidan, men om man ändå, all things considered här, om man väger in också erfarenhet och rutin i de här sammanhangen som vi vet kan betyda ganska mycket i en OS-turnering, så håller jag, som sagt, med samtliga poäng summerade, så håller jag Sveriges backsida som den mest pålitliga i den här turneringen.
Går vi över på forwardsidan då, vi vet ju att här redan i juni så var det ju fyra av de här forwards som blev uttagna redan då. Adrian Kempe, Lucas Raymond, William Lander och sen då Gabriel Landeskog. Så de var ju klara sedan tidigare. Men Peter, nu när vi sitter och spelar in det här, det var inga roliga bilder på Gabriel Landeskog som kablades ut här i natt, samtidigt som man satt och tittade på semifinalen i JVM mellan Sverige och Finland, så kom det ju oroväckande rapporter, och ja, man vet ju hur tuff Gabriel Landeskog är, och när han behöver hjälpas av isen, då vet man att han har ont.
Ja, nej, det var ju hemska bilder naturligtvis. Man lider ju väldigt mycket med Gabriel som är en fantastisk spelare och en fantastisk person, och bara en sån sak som att Florida Panthers spelare löpande under matchen frågade Colorado-spelarna hur är det med Landeskog, säger ju en del om vilken status han har i NHL. Vad som var minst lika tråkigt som bilderna var ju också efterspelet, när Bednar redan på presskonferensen efter matchen säger klart och tydligt he's gonna miss some time. Så här, det brukar man inte säga om det är en bruise eller att han är lite banged up, så att eventuellt är det här en riktigt trist skada, och då pratade som revbenskada till exempel, jag menar det är ju någon månad eller två, mest troligt två, och då är ju, han går ju definitivt nu en kamp mot klockan han också.
Ja precis, otroligt tråkigt. Jag menar, det här är ju en spelare som har kämpat så otroligt mycket och så otroligt länge för att komma tillbaka och kunna spela hockey. Nu hade ju faktiskt inför den här matchen inte ens missat någon match den här säsongen. Nej. Vilket jag tycker är otroligt i sig. Så att det är,
ja, han snittar en halv poäng per match också.
Ja, ja men precis, alltså, det är klart, det är inte de siffrorna som den gamla Gabriel Landeskog producerade, men samtidigt så har man varit borta i nästan tre år, så det är klart att det blir en otrolig det är en otroligt tuff grej att komma tillbaka från, och man kan ju inte räkna med att vara samma spelare, men just ledaregenskaperna och Ja, men egentligen det vi saknade i Four Nations tyckte jag, en riktig ledare som gick i bräschen, en Jack Berglund om man vill så.
Ja, men precis. Jag
drar den parallellen. Så det är bara att hålla alla tummar och tår för att det kommer ett relativt sett positivt besked kring Landeskog.
Nej, för Gabriel Landeskog är ju en spelare som inte kan ersättas. Alltså på planen kan han väl det i mångt och mycket. Men jag menar, den respekt han inger hos de andra lagen bara genom att vara med där, den, alltså den, hur viktig han hade varit i ett svenskt omklädningsrum, det är ju, jag tror att, ja, vi får väl se vad som händer, men jag vet inte vad de har för möjligheter att ta med en spelare som Landeskog. Kan man ta med honom i tränarstaben? Är det ens liksom lagligt att göra det? Jag vet inte hur det funkar, men det är ju en spelare som bara hela hans aura hade gjort otroligt mycket för det här laget.
Mm. Okej, okay, så förutom de där fyra vi är inne på då, Kempe, Raymond, Nylander och Landeskog, så är ju övriga spelare då som är uttagna på forwardsidan Elias Pettersson, Rickard Rakell, Leo Karlsson, Jesper Bratt, Mika Zibanejad, Filip Forsberg, Joel Eriksson Ek, Elias Lindholm. Och så kom vi då till, men får man uttrycka sig då ändå, de två skrällnamnen. Du var inne på Alexander Wennberg i San Jose här såklart, men jag menar, den största överraskningen för mig, han fanns ärligt talat inte på min karta, det är ju Pontus Holmberg i Tampa Bay Lightning. Och Peter, du som ser alla Tampa Bays matcher, du får ju försöka frambringa logiken i det här valet från Sams sida, för att det är ganska många där ute som kliar sig i huvudet. Och du var inne på Marcus Johansson, William Eklund, Emil Heinemann, Simon Holmström. Alltså det finns en del killar som jag hade hunnit tänka på långt innan Pontus Holmberg.
Mm. Det finns ju naturligtvis en koppling till att Pontus har spelat för Sam tidigare i Växjö och haft stora framgångar tillsammans med Sam där. Men det är ju faktiskt inte heller alldeles orimligt när man tittar till vilken roll Pontus Holmberg har tagit i Lightning och hur han i ett extremt starkt just nu Tampa Bay Lightning fyller en väldigt viktig roll som breddforward. Han har en otroligt fin uppsida, en väldigt, väldigt skridskostark spelare. Han har gjort, han hade här i mellandagarna så sköt han väl mål tre raka matcher till exempel. Det finns ju en del offensiv uppsida, otroligt duktig på döda utvisningar. Sen är det ju klart, vi har ju några stycken spelare med de egenskaperna i truppen redan naturligtvis, och Pontus Holmberg kommer väl antagligen kanske inte se särskilt många minuter i den här turneringen, men jag ser honom väldigt mycket här i Lightning, och jag tycker det är en väldigt mångsidig spelare som får lite för lite cred för hur viktig han faktiskt är.
Mm, jag hörde Sheldon Keefe när han coachade Pontus Holmberg i Toronto innan han då ratades faktiskt som han gjorde inför den här säsongen och blev free agent och gick till Tampa, men han hade uttryckt det som att Pontus Holmberg är liksom den ultimata drömspelaren från coach, för han gör aldrig några misstag förutom att bränna lite offensiva lägen emellanåt kanske.
Nej, men han har ju också en stark motor, ska man komma ihåg. Jag menar, vi måste ju bygga det här laget för att kunna besegra USA och Kanada, och då handlar det ju om att göra det jobbigt för motståndarna, stänga ytor, ivrig forecheck, en väldigt ettrig backcheck, små saker som avgör, och där tror jag att Holmberg har en roll att fylla. Sen som sagt, hur många minuter speltid han kommer få i den här turneringen, det är väl lite oklart, men
ja, nej. Jag, om jag ska säga någonting så är det Marcus Johansson är jag mest förbannad över att han inte kom med.
Ja, det är en stor besvikelse för mig också.
Ja, jag vet, han har hunnit fylla 35 år, men han har ett career year på väg mot sin bästa säsong i NHL-karriären. Och utöver det så tittar man på de två senaste VM-turneringarna när han har varit med, så tycker jag att han har varit Tre Kronors kanske bästa forward i båda turneringarna. Så det här är ju också någon som verkligen lyfter sig i landslaget. Alltså, ja. Vissa spelare har ju det där liksom, att de kan prestera på en ännu högre nivå när de väl är i ett visst sammanhang. Jag tycker att Marcus Johansson är en sån spelare. Och plus att han behöver inte liksom vara en topp 6 forward, utan tvärtom. Du kan använda honom i tredje kedja, du kan använda honom i fjärde kedja. Det finns liksom tillfällen var som helst i laguppställningen. Så att han inte är med, det är jäkla stort huvudbry för mig faktiskt.
Mm. Ja, jag tycker det är speciellt i ljuset av vad han har gjort under sina landslagsframträdanden, så är det är det väldigt konstigt. Alltså jag har advokerat för honom under hela karriären. Alltid gillat Marcus Johansson som spelare, ända sedan han spelade liksom JVM för Sverige i det där med Hedman-gänget och de här. Men jag tycker att nu får vi ju se. Kan Gabriel Landeskog inte spela, så är det väl ingen tvekan om att Marcus Johansson är den som får telefonsamtalet, eller vad tror vi?
Ja, alltså stilistiskt sett så skulle jag säga i så fall tror jag att Emil Heinemann ligger bättre till. Men det är ju, alltså jag hade ju också valt Marcus, men av de anledningarna jag har räknat upp här tidigare. Men Heinemann, stor, fysisk, har ju verkligen fått ett lyft sedan han kom till New York Islanders efter traden från Montreal Canadiens i somras. Så stilistiskt sett åtminstone så känner jag att han kanske är mer av rätt spelare, men samtidigt, du vill nog gärna ha Marcus Johansson Sultin samtidigt, för jag menar, ja. det är bara fem av de uttagna spelarna som har varit med i ett OS tidigare, och han var ju faktiskt med 2014 och spelade med Tre Kronor i Sochi, så att han har ju den erfarenheten att luta sig mot också.
Ja.
Men du, låt mig kasta upp några andra namn här, så vill jag bara höra din reaktion på att de inte kom med och varför du tror att de inte kom med. Vi har ju varit inne på en hel del namn på backsidan, men jag slänger ut några forwards här. William Eklund i San Jose Sharks.
Ja, det blev väl helt enkelt för mycket konkurrens om de spetsoffensiva platserna. Tror jag. Jag älskar ju att se William spela hockey. Fantastiskt underhållande hockeyspelare att titta på. Och, en del nu i San Jose som håller på att återbygga forna dagars glans. Och, kanske en spelare jag hade velat ha med i den här truppen just för att han är en mönsterbrytare. Men det är också så här, han är väl verkligen då kanske inte en fjärdekedjespelare, och då ska han, alltså, han ska ju konkurrera ut liksom. Det är Forsberg och det är Nylander och det är Elias Pettersson och det är liksom Raquel, Raymond. Var ska han spela? Tror jag till slut blev ett dilemma som Sam Hallam inte riktigt kunde lösa.
Ja, jag tänker också jäkligt tråkigt för William att han inte fick den där chansen att spela VM på hemmais här. Han lyckades ju skada sig riktigt ohyggligt alldeles innan
träningsturneringen
där. Träningsmatch där, det var väl den så här, de här Eurohockey-turneringarna. Och jag menar, jag funderar lite på det, om det kanske hade sett annorlunda ut om han hade fått komma in i VM och göra bra ifrån sig och liksom vara en spelare som... Ja, men som kände att han kunde lita på, om det hade gjort skillnad. Samtidigt, Marcus Johansson var med i VM, Emil Heinemann var med i VM, Mikael Backlund var med i VM, ingen av dem är uttagna. Simon Edvinsson, samma sak där, Detroit-backen var med i VM. Och, så jag vet inte, det kan också vara liksom att han ser andra saker i dem som gör att han tvärtom inte vill ha med dem. Så att det där är ju verkligen en coin toss också. Men ett annat namn där, Mikael Backlund, tråkigt givetvis, jag menar, han är ju i skymningszonen av sin karriär, fyller ju 37 år här i mars tror jag det är. Så att han är verkligen inne i slutet på en lång och väldigt fin karriär, gjorde ett väldigt bra VM ska tilläggas, men honom fanns det inte heller plats för här.
Nej, och det är väl också lite grann så här att han skulle väl egentligen, han kan vi väl lägga i samma kategori som en Gabriel Landeskog egentligen då, sett om man ser till vad han tillför. Stadga, rutin, en pappa i omklädningsrummet, oerhört stort arbete på isen, otroligt fina defensiva kvaliteter, och det tyckte man väl att någonstans Landeskog med flera fyller den funktionen. Men det är tråkigt för Backlund naturligtvis, som också varit en stor trotjänare för Tre Kronor genom åren och så gott som alltid tackat ja när han har kunnat.
Då så, med den här truppen, vad vi vet i alla fall, uttagen, vad känner du kring Sveriges chanser att, jag menar, okej, vi kan gå så långt, kan det här laget vinna OS-guld?
Ja, men det tror jag nog att de kan. För att vi har sett genom åren i OS att precis allting kan hända. Jag menar, vi har 2006 när varken USA eller Kanada tog sig till någon final, trots att de även ryssarna där det året inte tog sig till någon final. Vi har OS 98 i Nagano till exempel, när tjeckerna går och vinner alltihop på grund av att de har en stekhet målvakt i kassen. Så att i ett OS kan absolut allting hända, men jag tycker att Sverige är ju inte en av de två favoriterna, för det är USA och Kanada, och sen kommer egentligen ingenting, och sen kommer Sverige, och sen kommer väl kanske då finnarna och tjeckerna. Men jag är absolut övertygad om att det här laget kan störa både USA och Kanada i en eventuell semifinal eller final, och det är så mycket vi kan förvänta oss, tycker jag.
Mm, ja, man ska ju ta sig dit först också, men,
ja, och vi behöver få lite fina besked. Alltså William Nylander till exempel, som ju nu då inte har spelat sen han klev av isen den 27 december i skrivande stund. Vi får väl se när det här avsnittet släpps på onsdagen, så kanske han är tillbaka igen. Men jag menar, vi behöver ju en Nylander i stekhet form. Vi behöver, Filip Forsberg har hittat formen bra nu i Nashville. Vad är status på Elias Pettersson? Nu är han tillbaka och spelar. Vi behöver i januari här att våra toppspelare, att Leo Carlsson som har haft en svacka nu här på slutet, och Anaheim har gått tungt. Vi behöver att alla de här spelarna hittar tillbaka till formen och självförtroendet. Annars så tror jag att det blir en ganska dammig historia för Sverige i detta OS.
Ja, annars är det klassiskt att det brukar vara de spelarna som inte blir uttagna, det är de som får lite eld i arslet och börjar leverera som fasen efter. Så alla som har typ William Eklund och Mikael Backlund, Marcus Johansson i sina fantasylag, det är bara att gratulera då kanske.
Nej, men vi får väl tacka Mika Zibanejad till exempel, som truppen kommer ut och sen kliver han ut samma kväll och hänger in 5 poäng i Winter Classic. Det är väl lite grann de svaren vi vill ha från de här spelarna som har blivit medplockade nu. Och, så här, Elias Pettersson framförallt, för att det är ju en spelare med en helt otrolig uppsida om han är sig själv. Kan han hitta den formen i januari i ett Vancouver som har helt andra förutsättningar nu än i höstas, både vad gäller inställning till vart man är på väg och målet med resterande del av säsongen. Ja, men då tycker jag det ser rätt bra ut för Sverige. Vi ska inte glömma Adrian Kempe heller. Det är en otrolig klassspelare på NHL-nivå. Lite i skymundan bland de lite mer meriterade namnen i den här truppen, men en fantastisk spelare som ska bli riktigt kul att se i OS.
Det skriver jag under på. Du Peter, innan vi avslutar, jag vill höra vad är på gång på Elite Prospects. Jag förstår att ni har haft supermycket fokus på JVM, precis som vi på hockeysverige.se. Det är ju lite av julafton för oss som jobbar med sajter och trafik och hela den där biten. Men efter JVM då, vad händer då hos er?
Jaha, då ska vi göra årsbokslut och sådana roliga grejer. Det har vi redan sexigt. Börjat med. Ja, precis. Skitkul. Vi har otroligt mycket på gång. Scouting-säsongen tar ju aldrig slut. Den får ju ny fart nu efter JVM naturligtvis. Scoutingen inför NHL-draften. Vi har ett U18-VM coming up här i april som jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot. Vi har nya funktioner på gång ut på sajten. Jag kan inte berätta alldeles för mycket om det just nu. Men det finns väldigt mycket förbättringar på sajten som är på gång, och en del nya funktioner och en del nya tjänster, så att förutom att ladda ner appen och hålla koll på vår fina livescore, så tycker jag att ni ska titta in på Elite Prospects, följa bland annat alla de otroligt fina scouting-rapporterna vi gör på både svenska spelare och inte minst nordamerikanska spelare.
Där kommer jag hänga varje dag året om, så jag gissar att jag inte är ensam om det heller. Med det så vill jag och Peter tacka er alla för visat intresse. Önska fortsatt fin start på 2026 och på återseende, återhörande kanske snarare då, nästa vecka när vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av podcasten Inside Hockey här på Sportsnack.
Tack!